Välkommen till Skånes taltidning nummer 22 2017 med utgivningsdag fredag den 2 juni. Solen gick upp 4.30 i morse och går ner igen klockan 21.41 i studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Otillgänglighet var diskriminering. Efter mer än 2 år har diskrimineringslagen fått sin första dom och fler kan snart följa.
Tillfälliga gågator öppnas i många städer så här i sommartid. Men lugnet blir en fara när bilar kör där ändå, som här i Ystad.
Nu stoppar han någon här. Nu går Alf Kvint fram här till en bil och säger till den att här får du inte köra.
Mer än hälften av gatupratarna i Eslöv saknar tillstånd. Blir det inte bättre tar vi polisen till hjälp, säger kommunen.
Telegram, makulabehandling i Norge gick fel. 10 fick infektioner i ögat.
Skärmläsare, skrik i matsalen och svamliga lärare. Ja, att hänga med bland skolans ljudintryck kan vara en utmaning för elever som inte ser. Hur det funkar har det nu forskats på.
Så följer öppnat och stängt med poliskontor och musikpaviljong.
Litauisk seger och målfest med Sverige i goalbollens Malmö Men Intercup i helgen.
Och Ryssland blev mästare igen i Malmö Lady Intercup, där Sverige repade sig sen sist.
Insändarsvar kommer från SRF Skåne, därför direkt sänder vi inte årsmötet som förr.
Evenemangstips med mörkermusik och piratenteater.
Följs av kalendern med glasbruk och lagting.
Anslagstavlan så med regionala och lokala meddelanden och ett referat.
Och allra sist, redaktionsrutan.
Ja, 2 år efter att bristande tillgänglighet blev olagligt har en första fällande dom kommit. Det är Vara kommun i Västra Götaland som dömts till böter eftersom kommunen inte fixade brister i en skolas rullstolsramper. Domstolen menar att när skolan inte åtgärdade problemen så missgynnades eleven på grund av sin funktionsnedsättning jämfört med andra elever. Och den fällande domen kan bli prejudicerande även för synskadade. Det menar Anna Rosenmüller Nordlander som är ombud för diskrimineringsombudsmannen DO i domstolen. Och hon är glad idag.
Jag är väldigt glad för den här elevens skull att han nu har fått upprättelse. Det har ju varit en ganska lång process både för honom och hans föräldrar. Och det är också väldigt tillfredsställande att domstolen kom fram till att det här handlar om bristande tillgänglighet.
Är det här ett viktigt mål?
Ja, det här är ett väldigt viktigt mål. För det första så är det ju den första domen som kommer när det gäller bristande tillgänglighet. Och för det andra så är det också ett viktigt mål för det handlar om utbildning och en utbildningssituation och rätten till utbildning. Så ja, det är ett väldigt viktigt mål.
Och vad kan man säga att det betyder för andra ärenden som ligger och väntar eller för andra som skulle kunna anmäla?
Ja, man har ju tagit ställning till just den här enskilda situationen. Om det är bristande tillgänglighet eller inte och det handlar om en skolmiljö. Och sen får vi väl se hur mycket man kan dra från det till andra mål som rör bristande tillgänglighet. Det är så vitt skilda situationer som vi pratar om. Det kan ju vara ren fysisk tillgänglighet som det här målet handlar om. Men det kan ju också vara tillgänglighet till exempel till hemsidor och liknande. Så att det är lite varierande situationer som vi har att bedöma helt enkelt. Så att vi får se lite i framtiden i vilka situationer som det här kommer att få betydelse. Men det är klart i alla fall att när det gäller skolmiljöer så kommer det här målet att få betydelse.
Och när det gäller då vår målgrupp, synskadade och personer med blindhet, kan du se att det är någonting som kan appliceras vidare utifrån den här domen?
Ja, om man pratar om den fysiska miljön, absolut. Då kan man nog se att man ställer faktiskt krav på när det just gäller skolmiljön på att det ska vara tillgängligt för alla elever oavsett funktionsnedsättning. Det ska funka för vem som helst att gå till skolan självklart. Och det är den här domen tycker jag väldigt tydlig med.
Men då är det skolmiljö specifikt och det kan man inte vidga till andra miljöer utifrån domen?
Nej, det är nog lite svårt att vidga det till andra miljöer. Om man ser på hur diskrimineringslagen är uppbyggd när det gäller tillgänglighet, så finns det vissa kriterier som ska vara uppfyllda för att det ska vara bristande tillgänglighet. Och det handlar ju bland annat då om att det ska finnas krav på tillgänglighet i lag och annan författning. Så att visst, det kommer säkert att få betydelse för andra på andra ställen och andra situationer i samhället när det handlar om den fysiska tillgängligheten. Men som sagt, det blir ju alltid en prövning i det enskilda fallet utifrån vissa kriterier då i diskrimineringslagen.
Finns det andra anmälningar, ärenden i pipeline, alltså som väntar, som ni kan tänka er att gå vidare med nu utifrån att det här har avgjorts?
Om det finns i pipelinen kan jag inte riktigt svara på, men vi har ju två mål som ligger i domstolen. Och det ena rör anställning och det andra rör bristande tillgänglighet till en hemsida.
Och bristande tillgänglighet till hemsida på grund av vilken typ av funktionsnedsättning?
Synskada.
När kommer det att avgöras?
Det kommer att vara en muntlig förberedelse här om 2 veckor tror jag. Och en muntlig förberedelse är ju då när man går igenom målet och ser vad är det vi inte är överens om, alltså parterna emellan. Och där sätts det även ett datum för själva huvudförhandlingen. Och när själva huvudförhandlingen, alltså själva rättegången, det bestämmer man på den här förberedelsen.
Är du mer optimistisk till att det kan komma en fällande dom även i det fallet efter det här, eller ser du dem helt separat?
Jag har jättesvårt att spekulera kring det eftersom det är 2 skilda mål. Så att jag vågar faktiskt inte spekulera det. Men självklart så hoppas jag att vi ska nå framgång i målet som rör Försäkringskassan också.
Det sa Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO. Vara kommun dömdes att betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. Domen mot kommunen kan dock fortfarande överklagas. Det var den 1 januari 2015 som bristande tillgänglighet infördes i diskrimineringslagen. Och det fall som nämndes i slutet av inslaget och som rör bristande tillgänglighet när det gäller Försäkringskassans hemsida, det ska vi be att få återkomma till i ett kommande nummer. Reporter var Dodo Parikas.
När det går mot sommar innebär det också att det i flera kommuner öppnas nya tillfälliga gågator. Men det som skulle vara en lugn oas för strosande turister och invånare störs av bilförare som trots skyltar kör in på gatorna. Som trots förbudsskyltar kör in på gatorna. Det innebär en fara inte minst för synskadade, och i Ystad är både gatukontorets chef Alf Kvint och synskadade Vicky Svedrell bekymrade. Vi träffade dem vid hörnet av Hamngatan och den del av Stortorget som från 1 maj är gågator.
Det är här som gågatan börjar. Och ja, vi har lite grann problem med bilarna.
Här står en del bilar, men på någon ser du att de har tillstånd att stå här.
Ja, det är de rörelsehindrade som får lov att köra in.
Ni har haft det här sedan 1 maj. Hur går det med att stå på bilarna här?
Det är lite grann besvärligt, men vi försöker.
Och nu kommer en taxi förbi här. Men den får köra eventuellt.
Ja, om han har tillstånd, men inte som den körde nu där.
Nej.
Och de har vi också besvär med. Alltså, de tror att de kan ha den som en genomfartsväg. Bara för att de är en taxi. Och det är det inte. Och jag har sagt till dem, och jag har poängterat till dem också, att detta är en gågata.
Det dröjer inte länge innan den första bilen som inte får köra på gågatan ändå susar förbi. Men fram till 11 på dagen då har varutransporter tillstånd att köra fram med varor till butikerna. Och bussar får köra under hela dagen, liksom bilar som har specialtillstånd. Bekymret är alla de andra som trots förbud ändå kör där. Vicky Svedrell, som är ordförande i SRF i Ystad och även med i tillgänglighetsrådet, känner sig inte trygg på den tillfälliga gågatan.
Jag tror det kan vara ett problem just för att människor ska hinna vänja sig vid det. Att egentligen, ja, vi skulle klart önska att det var alltid. Det skulle kännas säkrare. Man är inte riktigt trygg och vågar lita på att bilarna verkligen följer det. Att de vet om det, att de respekterar det. Så man känner sig mer otrygg. Det gör man.
Så när du går då på den här tillfälliga gågatan, håller du dig på gatan eller på trottoaren?
I kanten. Alltså i kanten av trottoaren. Så jag kan liksom pejla lite läget om jag kan känna mig trygg. Men jag gör det inte direkt, nej.
Och då en gågata där det kan komma bilar. Känner du dig mer trygg där än vad du gör på en gata med en massa bilar? Där du vet att här är en massa bilar.
Ja, då känner jag mig nog ändå mer trygg på gågatan. För då tänker jag att det är... Vår gågata är ju liksom konstant gågata, så att det vet ju de flesta. Och man vet när varutransporterna ska köra. Men visst, där är ju som sagt bilar som har kört ändå, alltså som kör när som helst. Och då kan man ju tänka att ja, men finns det liksom ingenstans där vi kan gå med fred, så att säga. Att vi ska alltid vara på vår vakt. Så helt säker kan man ju inte vara. Men tryggare, ja, det får jag väl säga.
Och även här då där det är en tillfällig gågata?
Ja, tryggare än på en vanlig gata så att säga. Det är väl mitt emellan då.
Vad tycker du man skulle göra här då om man några månader om året har en gågata? Hur tycker du man ska göra så att bilarna inte kör?
Ja, då fick man väl helt enkelt sätta upp någon slags hinder som gjorde att det var fysiskt omöjligt för dem att komma förbi. Så de inte kunde missa det. Det är det enda jag kommer på just nu.
Men det går inte riktigt, för här kom precis förbi en buss och det är en av anledningarna till det.
Det är en av anledningarna till att det inte det går. Det finns vissa hinder som vi kommer att titta på, sådana som man kan fälla upp från bussarna. Men vi är inte riktigt där inne.
Så bussen kan på något sätt styra hindret?
Ja, bussen har en knapp. De får en fjärrkontroll som de har i bussarna, så de kan fälla ner och fälla upp det, typ som man har i Göteborg.
Så ser, nu stoppar han någon här. Nu går Alf Kvint fram här till en bil och säger till den att här får du inte köra. Se om den vänder. Vad tror du, Vicky? Kommer han att lyckas med detta?
Ja, han verkar som att kärring, så finns det att han vänder här i zonen och inte bara kör rakt fram.
Ja, trots skyltar och information på kommunens hemsida om att man inte får köra på Hamngatan och delar av Stortorget från 1 maj fram till oktober, så är det alltså en hel del trafik. Så gatuchefen Alf Kvint springer iväg vid flera tillfällen under intervjun för att stoppa taxibilar och andra bilar. Han knackar på rutan och berättar för föraren vad som gäller. Och till slut, efter en hel del dividerande, vänder bilarna och kör tillbaka samma väg som de kommit. Och undanflykterna för varför de har kört där är många. Nu kommer du tillbaks här. Du försökte stoppa en bil här.
Ja, det var en taxibil som använde det till att köra rakt igenom. Det var inte... uppmärkt som taxi, men det var en taxiförare som körde. Men de får inte köra igenom, de tror att de får köra, ha detta som en genomfartsväg för snabbare till det ena eller det andra stället, men det finns inte.
Men när du då stoppar bilar och säger att här får ni inte köra, vad är anledningen till att de kör?
De har inte sett skyltarna och... rent ut sagt, de har tagit en chansare på att ingen ska se dem.
Och om man har en gågata där det då kommer bilar, är det säkrare än att ha en gata med bilar som inte är gågata?
Alltså det är inte bra att ha in fordon på det, för att man räknar inte att det ska vara någon fordon. Nu har vi bussarna som går här och det är de ändå, de hörs och syns i regel. Så det är sin sak, men bilarna vill man ha bort för att det blir inte säkert.
Men hur kommer det sig att man väljer att ha gågata bara vissa månader under ett år? För det är inte bara här det är problem med sådana här tillfälliga gågator utan även på andra orter.
Det är antagligen för turismen, alltså för att öppna upp så att man kan röra sig fritt i centrum. Och sen så under vinterhalvåret så är det inte så mycket folk som är ute, men det är alltid en fördel att kunna ha en gågata åt dem. För då lär sig folk att det är stopp. Och det är lättare för oss också att stänga av på ett annat vis om man har gågata åt dem.
Så du skulle helst se att politikerna tog beslut om att ha gågata jämnt här?
Ja, det hade jag gjort.
Och nu kommer det en bild till. Oj.
Han får mycket att göra.
Ja.
Det är så här på morgonen här, ja. Innan vi i stora dagar vattnar nere. Men jag skulle vilja ha haft polismannens papper så jag själv kunde sätta böter på dem. Mm.
Du blir lite upprörd.
Ja, jag blir det. Alltså det känns inte bra.
Varför känns det inte bra?
Det är för många bilar. Många som chansar på att köra igenom. Och så kommer de emellanåt som nu till exempel. I en sån hastighet. Det är inte alls bra.
Ja, det sa Alf Kvint, gatuchef i Ystad. Tidigare hörde vi också Vicky Svedrell, ordförande för SRF i Ystad. Och även i Malmö och i Simrishamn har man haft problem med att bilar kör på tillfälliga gågator. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Och i Eslöv är det många näringsidkare som saknar tillstånd eller på annat sätt bryter mot riktlinjerna när det gäller skyltning i gatumiljön. Färre än hälften av dem som hade så kallade gatupratare utanför sina affärer hade tillstånd till det. Lisa Dahlberg är biträdande gatuchef i Eslöv.
Vi har ju riktlinjer för skyltning på offentlig plats. Och vi har sett att inte alla våra näringsidkare följer de här riktlinjerna.
Ja, totalt var det 43 näringsidkare i centrala Eslöv som hade gatupratare eller annan varuskyltning framme. Men av dessa så var det alltså bara 24 som hade tillstånd för skyltningen. Och av de som hade tillstånd så var det 4 som inte följde de föreskrifter som finns för själva skyltningen. Och reaktionerna från affärsidgarna på gatuavdelningens tillsyn varierar.
Vi har inte gått in till dem och pratat, utan vi gjorde inventeringen och sen har vi skickat ut brev. Och när de har fått de här breven så är det vissa som tycker att vi inte borde syssla med den typen av uppgifter och att de faktiskt försöker sköta sig. Det finns de som säger att ja, kontaktar oss och vill veta hur de ska göra för att det ska bli rätt. Vi har också skickat med de här riktlinjerna när vi skickar brevet. Så en del vill kontakta oss för att få reda på hur de ska göra för att det ska bli rätt. Och en del har kontaktat oss och varit arga. Men den stora merparten har ju inte kontaktat oss. Och där har vi också fått höra att det är en del som tycker det är helt okej. Och att det är en rimlig inventering vi gör.
Och om du jämför med tidigare år, var det här mer eller mindre än då?
Det är ungefär i motsvarande som tidigare. Vi har gjort den här undersökningen sedan 2013. 2016 var av någon anledning bättre. Men för övrigt så har det legat på ungefär den här nivån.
Men att hälften då saknar tillstånd, det låter ju ganska mycket.
Ja, det tycker vi också. De har ju fått ut brev nu från oss där vi påpekar att de inte följer de riktlinjer som finns.
Jag tänker om ni har hållit på sedan 2013 så har de väl fått brev tidigare också. Finns det något annat ni tänker göra framöver för att få dem att söka tillstånd eller inte sätta ut dem?
Flera av dem som har fått i år har också fått brev tidigare år. Jag vågar inte säga, det kan säkert vara några nya, men jag vet också att det finns en del som har fått brev tidigare år. Det vi tänker göra nu är att göra samma inventering till hösten. Vi kan inte göra någonting mer än att säga till dem egentligen, utan det går vidare till polisen sen i sådana fall. Så att vi tänkte göra samma inventering till hösten och i sådana fall anmäla det eller påpeka det för polisen.
Så ni tar till lite starkare åtgärder då om de inte har följt det till hösten?
Ja, det är så vi planerar just nu, precis.
Vad tycker du själv om resultatet?
Jag hade gärna sett att det var bättre. Jag tycker det är viktigt att vi har ett tillgängligt centrum för alla. Och vissa av de här åtgärderna är egentligen enkla delar som behöver följas. Så ska jag säga att en del av de som saknar tillstånd, det behöver ju inte betyda att de inte följer riktlinjer, utan det kan ju fortfarande vara helt okej. Skyltning de gör utifrån riktlinjerna, men bara att de inte har sökt tillstånd.
Det sa Lisa Dahlberg som är biträdande gatuchef i Eslöv. Och reporter var Åsa Kjellman i Risi.
10 patienter som behandlats för åldersrelaterad våt makuladegeneration vid sjukhuset Sankt Olavs hospital i den norska staden Trondheim har drabbats av svåra ögoninfektioner. Infektionerna har drabbat patienter som fått injektioner in i ögat, en procedur som ska göras under operationsliknande hygienförhållanden. Sankt Olavs hospital genomför runt 5000 injektioner av detta slag årligen och komplikationer är sällsynta. Det säger ögonavdelningens chef Dr. Margit Fagerli till Trondheimstidningen Adresseavisen. För att häva infektionerna har patienterna lagts in på sjukhuset och fått antibiotika. Dessutom har glaskroppen i det drabbade ögat hos patienterna avlägsnats. Operationen kallas vitrektomi och innebär att glaskroppen ersätts med annan vätska. Orsaken till infektionerna i Trondheim är en bakterie, men varför patienterna smittats, det vet man ännu inte, berättar Marit Fagerli i ett mejl till Skånes taltidning. Sammanlagt har mellan 30 och 40 patienter i Trondheim nu kontrollerats och av dem har 10 alltså drabbats av infektion. I helgen kallades extra personal in för att behandla de drabbade patienterna på Sankt Olavs sjukhus. Vi går igenom alla detaljer för att hitta orsaken och gör en intern händelseanalys för att gå till botten med detta. Och vi har stoppat injektionsbehandlingen av patienter medan vi går igenom rutinerna för att säkra att de är så trygga som möjligt, skriver Fagerli också till taltidningen. Dr. Fagerli understryker i norska medier att det som hänt är fruktansvärt och att sjukhuset ser mycket allvarligt på det som skett. Också patienter vid Stavangers universitetssjukhus har infekterats i samband med ögoninjektioner. Det var i julas som 6 patienter där drabbades och det visade sig att sprutorna var infekterade. Alla patienter fick behålla synen efter infektionen. Sten Andreasson, ögonläkare och chef för avdelningen för oftalmologi vid Lunds universitet, säger i ett mejl till Skånes taltidning att liknande stora infektionsutbrott som det i Trondheim inte skett i Skåne. Att inte se betyder ju att hörseln får användas mer eftersom den mesta informationen måste passera öronen. Inte minst gäller det i skolan där lärarens prat blandas med datorns och ovanpå det kanske buller av alla dess slag. Och just hur ljud och ljudmiljöer funkar för synskadade elever har Sara Backström Lindeberg på Specialpedagogiska skolmyndigheten undersökt. Det är något det inte forskats mycket på förut, säger hon.
Det har ju gjorts väldigt lite forskning, eller i princip nästan ingenting just för det gäller ljudmiljöer i skolan för elever med synnedsättning. Det finns ju forskning om det här med ekolokalisering och hur man använder ljud för orientering och förflyttning och så här. Men just det här specifikt i olika ljudmiljöer i skolan, hur de fungerar och för att kunna hänga med i socialt samspel och hur man använder sig av ljud i skolan, det finns inte forskat tidigare på. Och det var bland annat därför som jag tyckte det var spännande att ta tag i den biten. För jag tycker att det verkligen behövs mycket forskning kring det i vardagen. Hur använder man sig av ljud i vardagen när man inte ser?
Jag har ju barn neråt. Ni var ute i skolor och pratade med synskadade elever då?
Ja, precis. Så jag var ute och gjorde... Nu är det mycket ljud här.
Ja, apropå ljudmiljö så är det spring i dörrarna här. Ja. Ja, störande ljud.
Jag var ute på skolor och gjorde själv auditiva observationer. Alltså dels så satt jag med själv i olika... Jag valde ut olika miljöer. Klassrum och korridor och matsal och fritidshem. Och satt med och var i närheten av eleven med synnedsättning. Det här var ju på vanliga grundskolor och gymnasieskolor. Så jag höll mig i närheten av eleven och spelade också in de ljudmiljöerna och har analyserat i efterhand vad jag uppfattar och vad som sker och vad som går att uppfatta via hörseln. Och sen har eleverna själva fått göra sina auditiva observationer i de olika miljöerna då. Så de har fått ställa sig och lyssna till exempel i matsalen och svara på frågor från mig då, vad de hör och hur de kan använda det de hör och så här. Och sen har jag också intervjuat eleverna, mera djupgående intervjuer om hur de uppfattar ljudmiljön i skolan och så där.
Mm. Var det något som stack ut?
Ja, alltså det absolut de svåraste ljudmiljöerna är ju matsal, fritidshem och korridorer när korridorerna är mycket folk i. Annars kan korridorerna i lugnare tillfällen kan korridorerna vara bra, tycker eleverna. Just också för att det finns bra eko där som man kan använda sig av. Men matsal och fritidshem var absolut de svåraste och det gällde ju alla elever. Och i matsalen så hör man i princip bara inom den närmsta metern. Även bekanta, välbekanta röster kan man inte höra utanför sin så att säga, cirkel på cirka en meter. Då, för att det är för högljutt i de här matsalarna. För många som pratar, 500 barn som pratar på en och samma gång och äter och slamrar. Det blir bara som en tjock ljudmatta. Så det blir ju som att deras viktigaste sinne helt bara försvinner. Liksom. Och då blir de väldigt beroende av vuxenstöd. Mm. Men i bra ljudmiljöer som klassrummet, där ofta tyckte de att det var lätt att uppfatta saker och ting och röster i klassrummet. Där är det mycket lättare. Mm.
Lärare som pratar är förstås en viktig informationskälla.
Precis.
Hur sköter de kommunikationen med elever som inte ser?
Ja, precis. Det där var ju någonting som jag också då, lärares verbalisering i klassrummet som jag liksom observerat. Och vad får man för information när man sitter där och inte ser jämfört med de seende kamraterna? Och har man så att säga materialet i punktskrift eller taktila bilder eller så här, och det är väl förberett eller man har i sin dator, då är det ju mer jämlikt. Men väldigt många situationer som jag observerade så var det här att undervisa på tavlan, rita och skriva och prata, och då blir ju den verbala informationen fragmentarisk för eleven som inte ser. Alltså man får vissa bitar och eleverna gör ju sitt allra bästa och försöker pussla ihop sammanhanget och sådär. Men det blir ofta fragmentariskt. Det glöms bort. Det är ingen ovilja från pedagoger utan snarare en omedvetenhet tror jag om hur det blir. Liksom. Det glöms bort och man får inte en överblick genom att bara höra någon som säger vad den skriver på tavlan. Så att det behövs verkligen punktskrift, det behövs taktila bilder. Det går inte att ersätta tal med text. Men däremot så är det ju otroligt viktigt att läraren är verbal. Nästan som en papegoja. Tänka högt, säger en del. Mm. Det är bra när liksom läraren nästan tänker högt. Och istället för bara säga den här och den där så beskriver man. Då är det otroligt mycket lättare att hänga med på det stora hela.
Mm. Lättare att hänga med för även seende elever, tror jag.
Precis, det var ju någon elev som sa att jag tror det skadar inte de andra att få det beskrivet för sig. Det tror jag verkligen är sant. Det var en elev i studien som sa. Och jag tror att det är sant. Det är jättebra för många elever. Att läraren blir mer verbalt beskrivande och tydlig.
Mm. En utmaning tänker jag mig. Ni upptäckte väl att många elever har en dator med talsyntes. Mm. Som man ska hålla på och rodda med. Som ska då prata och berätta vilket program man står i och läsa text. Samtidigt som andra pratar. Man ska försöka hänga med i det blir flera ljudbollar i luften samtidigt. Mm. Hur funkar det?
Ja, det tycker ju eleverna är stressande. Att försöka lyssna på en lärares genomgång samtidigt som man ska hinna få upp sin mattebok och hinna öppna ett dokument för att skriva i kanske och hinna växla mellan de här och spara. Och så samtidigt så då kanske man missar en del av genomgången. För att de flesta behöver talsyntesen för att navigera på datorn. Så att det här är ju någonting som då blir en verbal kollision när man är beroende av talet och ljudet. Men då gäller det på något vis att lärare är medvetna om det här och planerar och sätter igång sin genomgång först när man har fått igång allting, liksom, fått upp sin bok och allt det här.
Funkar det bättre om man kan läsa punktskrift, ha en punktskriftsdisplay och läsa med fingrarna? Så?
Absolut, och det gör ju de här eleverna också. De använder punktskrift, men ibland är det ju ganska få av i alla fall de yngre eleverna som är så pass snabba i punktskrift så att de hinner och klarar att navigera i datorn och öppna olika dokument och växla och hitta rätt utan talstödet. Då ska man vara en otrolig fena på punkt och det är ju jätteviktigt att träna upp sig och använda punkten så mycket som möjligt. Men som sagt, talet är ett viktigt komplement för de flesta. Mm. Talsyntesen. Mm.
Vad bör skolan göra bättre?
Jag tror att man behöver förbereda framförhållning. Planera sina lektioner så att det finns material i förväg. Taktilt material. Och att bli mera verbala. Syntolka, verbalisera mera. Liksom. Var beskrivande. Var medvetna om hur det är att bara... Att inte se det som står på tavlan. Liksom. Hur planerar jag det här så att allt som skrivs på tavlan ska finnas i text till exempel till den här eleven som inte ser.
Ja, och lite mindre skrik i matsalen kanske.
Ja, sen självklart det här med hur man skulle... Jag skulle ju önska att det var att skolan var byggd och planerad på ett annat sätt. Dels med, självklart med klass A-ljuddämpning, men sen också att det är mindre sammanhang. Att det inte är 500 som äter samtidigt. Man kanske gör mindre rum där det äter 15 stycken samtidigt och med fast placering. Där det blir möjligt, det blir en hanterbar ljudmiljö. Och att det finns mötesplatser i skolan där elever kan veta att man kan hitta folk som gör vissa aktiviteter som man vill delta i. Att det är tillgängligt.
Det sa Sara Backström Lindeberg på Specialpedagogiska skolmyndigheten som tillsammans med kollegan Ann-Charlotte Larsson alltså undersökt hur ljud funkar för synskadade skolelever. Rapporten heter Med ljudet som omvärld och den går att beställa gratis som pappersbok eller pdf-fil på myndighetens hemsida spsm.se. Det går också att googla fram studien rapporten bygger på. Den heter Auditivt fokus om ljudmiljö och delaktighet för elever med synnedsättning. I förra veckans taltidning hade vi ett inslag om ekolokalisering, ett annat av ämnena vid ett symposium nyligen vid Ljudmiljöcentrum på Lunds universitet. En länk till det finns i löpsedeln på vår hemsida skanestaltidning.se. Och reporter var Mats Sundling.
Öppnat och stängt. Osby har begåvats med ett nytt poliskontor. Det går på fyra hjul och finns en husbil som enligt planerna kommer att ställas upp i Osby på tisdagar. Alla polisiära ärenden utom pass och ID-beställning ska kunna hanteras där. Och bilen kommer också att besöka evenemang som Sweden Rock och Helgeå-festivalen.
I Hässleholm har den nyrestaurerade musikpaviljongen på T4-området invigts efter en omdiskuterad flytt. Numera huserar den utanför restaurang matsalen T4 istället för i officersparken där det planeras bostäder.
I Vansta har Vansta bageri och café öppnat i den före detta pianobutiken. Caféet ligger mitt i byn och adressen är Stora Vanstadsvägen 549.
I Kristianstad har Tex-Mex-restaurangkedjan Taco Bar öppnat på Västra Storgatan 27. Tidigare var det kaffekedjan Wayne's Coffee som höll till i lokalerna.
I Ystad har en ny damklädesbutik öppnat. Koftan och Brallan heter den och ligger på Stora Norrgatan 17. De är öppet alla fredagar och lördagar.
I Malmö har underklädesbutiken Bianti Underwear stängt på Laroschgatan 7.
I Malmö har den danska juicebarkedjan Joe and the Juice öppnat i Pocket Shops, tidigare lokaler i Triangens köpcentrum, i hörnet av Rådmansgatan och Sankt Johannesgatan.
Och i Malmö har välgörenhetsorganisationen Emmaus Björkås second hand-butik på Södra Förstadsgatan 69 stängt för flytt. 1 juli öppnar de på Södra Förstadsgatan 14. Även butiken på Norra Bulltoftavägen i Kirseberg ska stänga och det sker 22 juni.
I Höllviken har restaurang Märtas by the Sea fått nytt namn, ny ägare och ny matsedel. Tonvikten ligger nu på libanesiska rätter. Och det nya namnet är Näsets by the Sea. Och adressen är Västerhamnplan 1.
Matkooperativet Helsingborg har öppnat butik på Möllegränden 4A. Här säljs matvaror från lokala producenter. Butiken är öppen 7 dagar i veckan, 11-19 vardagar och 11-16 lördag söndag.
I Lund har pappershandeln Lexis i det före detta sjukhuskapellet bakom gamla kirurgen stängt. Butiken på Stora Gråbrödersgatan 13 fortsätter dock som förut.
Två stora golvbollturneringar hölls i Kulladalshallen i Malmö i helgen. Malmö Män och Lady Intercup. 22 landslag från 15 nationer gjorde upp om medaljerna. Och som vanligt var de flesta av de bästa där. Herrturneringen vanns av Litauen som slog Ukraina i finalen, medan fjolårets mästare Turkiet kom trea. Sverige däremot missade slutspelet och fick avsluta turneringen med en match om femte plats.
Oj, summer. Ett belgiskt hårt skruvat skott rullar sig över en översträckt svensk försvarare. 1-2. En målrik inledning på svenska herrlandslagets sista match. Sverige möter Belgien i vitt, svart och rött. Matchen gäller en femte och sjätte placering. Ett nedköp jämfört med tidigare år. Sveriges del började bra med att slå Australien, nykomlingar i turneringen, innan match förlorade mot de regerande mästarna Turkiet och sen också mot USA. Och avslutade med en vinst mot Japan. Det räckte för att det skulle bli trea i gruppspelet. Man missade semifinalen eftersom Turkiet slog USA. Och därför får man göra upp om femte platsen här. Startar för Sverige. Gör Fatmir Sermeti som nu får göra en straff. Och har chansen att kvittera och det gör han. Bra kontroll, Fatmir. Bra kontroll. Center Nils Posse och på vänsterkanten spelar Olof Ryberg. Bägge unga göteborgare. Oj, oj. Med en sekund kvar reducerar Belgien till 14-13 till svensk favor. Men när de är så lär de inte komma. Och gör inte heller. Det går slutsignalen i Sveriges sista match. En extremt målrik historia. Där spelet böljade fram och tillbaka och bollarna rasslade i nätet med en hög regelbundenhet. Ja, efter Sveriges sista match, en extremt målrik tillställning, så blev det till sist en femte plats för Sverige i Malmö Men Intercup. Och bredvid mig på en parkbänk strax utanför så har vi Fatmir Sermeti, lagkapten, och Florim Sermeti, förbundskapten. Fatmir, 12 mål gjorde du, händelsernas man, och drog på dig straff. Vad säger du om matchen?
Ja, alltså vad ska man säga, det är en tillställning som vi egentligen inte bör vinna. När man släpper in 13 mål, det är ju fruktansvärt mycket mål bakåt egentligen, och det är egentligen en katastrof och svar som vi måste ta tag i och göra bättre. Vi måste komma ihåg de där matcherna vi gjorde tidigare under turneringen och ta med oss det försvaret. För med det försvaret kan vi utmana de allra bästa. Med det här försvaret kan vi förlora mot de allra sämsta. Så det är egentligen det som är skillnaden, att det är otroligt mycket upp och ner.
Kanske kul för publiken med mycket action, men coacher brukar inte gilla sånt. Eller vad säger Florim Sermeti?
Nej, absolut inte. Det är en sluggerfight, och sluggerfighter vinner vi inte. För att vi har inte så många bra skyttar som de andra lagen har på denna nivån. Utan vi måste vinna på att vi har så bra försvarsspel som vi hade under helgen. Och under helgen, under gruppspelet, så hade vi minst insläppta mål av alla lagen som var här. Och det var det vi försökte få med oss in i den här matchen, men tyvärr så var det... Kom vi ifrån det lite grann. För tajt in på matchen för att kunna analysera varför. Men vi gjorde väldigt konstiga saker ute på banan. Mm.
I gruppspelet så började ni med att slå Australien med 12-5. Sen blev det förluster mot de regerande intercupmästarna Turkiet 4-7. Och sen också mot USA med 3-5. Innan gruppspelet avslutades med en vinst mot Japan med hela 10-2. Och sen så blev det en sån här... Ni lämnade ödet i andra sänder. Två vinster och två förluster i gruppspelet.
Det fina är, trots förlusterna mot Turkiet och USA, så ligger vi faktiskt väldigt bra på det. Och siffrorna speglar egentligen inte matchen. För vi var det bättre laget, upplever vi i alla fall, i båda matcherna egentligen. Vi är med och utmanar de här lagen med att Turkiet är europeiska mästare. USA är silvermedaljör från Paralympics i Rio. Och vi är där och utmanar. Men då måste vi spela mycket bättre än vad vi gjorde idag.
I höst, långt fram i tiden då, i september, så väntar europeiska mästerskap. Samtidigt har det svenska laget föryngrat, en del spelare slutar efter Rio. Och en Olof Ryberg från Göteborg till exempel, från ungdomslandslaget, var med och spelade mycket här. Nils Bosse har redan etablerat sig. Ja, hur är läget i laget?
Ja, det ser ljust ut tycker jag. De här unga killarna, vi får inte glömma bort Jennan heller som har varit med. Precis. Till och från också. Som har under hela helgen levererat väldigt, väldigt övertygande i alla inhopp. Och vi hade både Nils och Olof som har startat i respektive lite olika matcher. Så att de har presterat absolut och jag tycker att deras lägsta nivå höjs för varje match. Så det är väldigt kul att se.
Jenna Ajdinovic, FIF Malmö, han har varit och sniffat på landslaget kan man väl säga. Tidigare. Hur ser förutsättningarna för mera spel ut nu?
Han tränar hårt nu och han kämpar på och jag tycker att fortsätter han på denna banan så är han absolut med där och konkurrerar om en plats till EM. Så att han sköter sig tycker jag.
Det sa Florim Seremeti, förbundskapten för det svenska herrlandslaget i goalball. Och i Kulladalshallen spelades samtidigt damturneringen Malmö Lady Intercup som vanns av Ryssland för andra året i rad. De slog Japan i finalen medan Israel kom trea. Det svenska damlandslaget som förra året bara kom på 14:e plats gjorde bättre ifrån sig den här gången. Men likt herrarna klarade de sig inte förbi gruppspelet utan fick avsluta med en match om 5:e plats mot USA.
Svenska damlandslaget, sista match i turneringen, gäller också en 5:e eller 6:e plats. De har knappt börjat, de har ett löst svenskott. Slinger sig in mellan amerikanska spelare. Som omedelbart kontrar och det står 1-1 med bara ett par sekunder spelade. Ett Sverige som tagits hit genom att slå Turkiet och Tyskland. Innan man förlorade mot Ryssland. Och avslutade med en vinst mot Storbritannien i gruppspelet. Trea i gruppen betydde en match om 5:e-6:e plats. USA, mästarna, har genomgått ett stort generationsskifte och spelar inte final som brukligt skulle man kunna säga. De svenska damerna börjar med Lisa Ly, Victoria Andersson och unga Rebecca Krebs. Och med 5 minuter kvar så tar USA definitivt greppet. Ett amerikanskt skott går in i den blågula svenska stolpen. Det står 7-4 till USA. Vilket förgång den svenska delen av hejaklack. Där går slutsignalen. Sverige förlorar sin sista match mot USA med 5-8. En del vackra spelmål och en del enkla misstag i försvaret. En svensk 6:e plats i Malmö Lady Intercup 2017. Och efter Sveriges sista match, som alltså var mot USA och slutade med förlust 5-8, har vi rycktag i Lisa Ly från Göteborg, en av de svenska spelarna. Ja, hur känns det just nu?
Ja, just nu känns det lite viktigt. För man skulle ju hellre vilja sluta 5-6. Men det går väl över. Man är ju en tävlingsmänniska, så man vill ju liksom sluta på topp och på en bättre plats, men ja, så är det ibland, man får ta förluster.
Ja, varför räckte den inte till om vi tar den här matchen?
För min egen del så styrde jag in några bollar och det känns ju lite tråkigt, men vi hängde ändå på, så att, det stod ändå 4-4 i halvlek och I många matcher så har det ju ändå varit jämnt vid halvlek. Så att det känns ändå bra, även om det slutar i förlust många gånger. Ja, vi är ändå och slåss med många bra lag om man säger så. Så att det känns bra ändå. Det kommer kännas bra.
Ja, efter Sveriges sista match står vi här med en blågul förbundskapten, Niklas Hultqvist. Känd som spelare förr i tiden också, men numera alltså förbundskapten för damlandslaget. Dina tankar just nu?
Nej, men det har varit en bra turnering. Lid inte kapp. Det är en av de bästa damturneringarna. Och med mycket lag och lag som håller en hög nivå. Så att det har varit bra för oss att få möta de här lagen och de här spelarna. Vi har fått erfarenheter som är nyttiga när vi ska fortsätta framåt. Fått många positiva kvitton och några förbättringsområden och saker vi ska jobba på framåt då. Så att det här har varit i vår första turnering för i år också. Vi har haft en vår med lite skadebekymmer och lite annat. Så att det handlar mycket om för oss att komma in i matchtempot och få känna på hetluften igen.
Ja, ni har haft en nedgångsperiod tidigare. 14 plats om det är en värdemätare i Malmö Lady Inter Cup förra året. Nu väsentligt mycket bättre. Hur är läget till laget?
Jo, nej, men det stora utmaningen har ju varit för svensk dam. Goalball är ju rekrytering egentligen och det är väl det vi har blottats med de senaste åren. Det här, nu är jag inne på mitt tredje år och mitt tredje Lady Inter Cup. Men jag tror att förra året var också lite av en nystart. Och då hade vi en ännu mindre trupp egentligen. Tre stycken spelare som bestod, som själva kärntruppen var då, och lånade in ytterligare två spelare till den tävlingen. Men nu har de fått ett år på sig med både ett bra fysupplägg och hittat bättre och bättre rutiner. Och de har krigat på trots att vi inte haft möjlighet att åka på så mycket tävlingar. Ja, ett riktigt, riktigt arbetarår egentligen här bakom oss. Så att, och det är kul att det ger också resultat. Jag tycker jag ser stor skillnad på hur vi spelar nu och det går framåt. Och framförallt vår unga spelare Rebecca då, som utvecklas hela tiden och gör stora framsteg. Och är en av de två spelare som har spelat mest den här turneringen. Så att det är jättebra att hon får samla på sig de erfarenheterna och känna på de här motstånden. Det är ju alldeles nytt för henne.
Unga spelare är ju lite en bristvara i damgoalball. Hur ser återväxten ut?
Ja, den är tunn. Det är, i nuläget så är det egentligen Rebecca som är en starkt lysande stjärna. Med tanke på sin ålder och har stor potential. Men hon är klart väldigt ensam. Det är det som är vår största utmaning. Vi jobbar med rekrytering och försöker hitta nya spelare. Och landslaget försöker vara med och stötta förbund och idrottskommitté att försöka jobba med den biten. Men det har varit svårt. Det finns någon här och där. Men det är fortfarande en bit kvar innan man kommer upp i landslagsnivå. Då. Så att, men det är ett ständigt pågående arbete. Så, ja.
Avslutade Niklas Hultqvist, förbundskapten för det svenska damlandslaget i goalball. Och goalballreporter i Kulladalshallen var Mats Sundling.
För en tid sedan hade vi en insändare från Antti Bondesson som undrade varför SRF Skånes representantskaps- och årsmöten inte längre går att följa i direktsändning via internet. Och här kommer svaret.
Hej Antti, tack för din fråga och jag ska förklara varför SRF Skåne inte gör webbsändningar mer. Sedan 2 år tillbaka gör vi inte längre webbsändningar av SRF Skånes representantskapsmöten. De senaste gångerna vi försökt göra livesändningar har det misslyckats beroende på att vi inte har tillräckligt med teknisk kompetens. Vid årsmötet i Hässleholm försökte vi lösa detta genom att hyra in ett företag som skulle hjälpa oss. Men tyvärr fungerade inte det heller. Så ordföranden och jag beslutade att istället spelar vi in allting som har sagt på mötena och lägger ut det som en lyssningsfil på vår hemsida i anslutning till representantskapsmötena. Sedan några månader tillbaks har SRF Skåne bytt hemsida och finns numera under srf.nu/skane. Det innebär att våra sidor finns under SRF Riks. Och för att hantera dessa sidor med uppdateringar etc. använder vi ett redigeringsverktyg som ingår i samarbetet med SRF Riks. Under våren har SRF Skånes kanslipersonal genomgått utbildning i att hantera detta nya redigeringsverktyg. Och under inkörningsfasen har jag haft problem att ladda upp de senaste ljudfilen från årsmötet och arbeta frenetiskt för att lösa detta så fort som möjligt. Jag hoppas det här blir en bra förklaring på varför vi inte har några webbsändningar längre live. Jag heter Stefan Edemo och jag är ansvarig för kansliet på SRF Skåne i Malmö.
Evenemangstips. I Trelleborg pågår Trelleborgskalaset under hela året för att fira att 150 år gått sedan staden återfick sina stadsrättigheter och 50 år sedan storkommunen bildades. I helgen infaller firandets höjdpunkter och imorgon fredag 2 juni mellan 18 och 20 anordnas en talangtävling för unga i Stadsparken. Stjärnskott heter den. Dessutom nyinvigs järnvägsparken vid centralstationen klockan 16. Lördag 3 juni är det rockkalas i Stadsparken från eftermiddagen till midnatt. Spelar gör bland andra Suicide by Tigers. På Kulturhuset ordnar Rädda Barnen kalas utan gränser mellan 14 och 16 med bland annat berättelser av ensamkommande flyktingungdomar och musikunderhållning. Söndag 4 juni anordnas barnkulturkalas på Parken Norregatan 46 och dessutom en föreningsparad mellan 14 och 16. Den avslutas med saft, kaffe och tårta samt uppträdande av Danne Stråhed i Stadsparken. 5 juni är öppet husdag för kommunala instanser och lokala föreningar. Nationaldagsfirandet den 6 juni avrundar kalashelgen i Trelleborg.
Helsingborgs symfoniorkester ute på en bussturné i Skåne. Fredag den 2 juni klockan 18 spelar de Beethoven, Mozart, Schubert och Roman utanför Landskrona teater. Blir det dåligt väder så ges konserten inne på teatern. Den 7 juni klockan 14 spelar HSO i Bjuvs skatepark som finns i Folkets husparken. Och är vädrets makter inte nådiga då så flyttar musiken in i Varagårdsskolans aula. Och konserterna är alldeles gratis.
Malmö Garden Show i Slottsträdgården håller på 2 till 4 juni mellan 10 och 18 alla dagar med fri entré. Som vanligt ställs både större idéträdgårdar och inspirationsbalkonger ut. Det säljs växter, trädgårdstillbehör och fika. Det var bland andra den tv-kände stadsträdgårdsmästaren John Taylor som återuppväckte den avsomnade blomsterfestivalen och döpte om den till Malmö Garden Show. Nu slutar han sitt jobb, men både slottsträdgård och trädgårdsfest lever vidare.
Venite a laudare är en konsert med historiska klanger i Ystads klosterkyrka lördag den 3 juni klockan 13. Uppträde då gör ensemble Mare Balticum och biljetter köpes i klostrets reception för 120 kronor. Ungdomar mellan 17 och 20 betalar 60 kronor och yngre än så har fri entré. Och det blir också teater på klostret i sommar. Det är bror Tommy Borgström som spelar i föreställningen Utdrivningen. Den handlar om klostrets historia och hur gråbrödra munkarna drevs ut efter reformationen. Speldatum är den 28 juni, 5 och 26 juli samt 1 augusti klockan 19 alla dagarna. Förbokning rekommenderas på telefon 0411 57 72 86. Priset är 180 kronor och medlemmar i Ystads fornminnesförening kommer in en 20 billigare.
På Allhelgonagården i Lund är det teologiskt café 5 juni 19.30 med fikastart 19.00. Diskussionen är fri inom ämnena tro och liv och det är öppet både för troende och icke-troende. Adress Bredgatan 34 till vänster bakom Allhelgonakyrkan.
Nationaldagsfirandet på Skansens Solidensen i Stockholm den 6 juni med start klockan 20 syntolkas på SVT Play. Den syntolkade sändningen går i repris den 7 juni klockan 21 i SVT 24. Och kungafamiljen är hedersgäster. Ann Lundberg, programledare och uppträder gör bland andra Lisa Ekdahl, Svante Turesson, Maher Sain, Sofia Jannok, Kristin Amparo och Frida Sundemo.
Ladan på Vollsjö säteri i Vollsjö kyrkby har byggts om till Piratenteater. Premiärföreställning blir Friteaterns musikteaterversion av en novell ur historier från färs av just Fritiof Nilsson Piraten. Föreställningen heter Mannen som blev ensam och spelas 16-18 samt 20-21 juni. Därefter blir det turné genom Sverige. Vollsjöbiljetter kan bokas på telefon 070 601 5202. Priset är 250 kronor.
Garaget i Hammenhög är platsen för en konsert den 17 juni med det gamla proggbandet Träd, gräs och stenar. Även kända som International Harvester. Insläpp klockan 20, konsertstart runt 21.30. Och adressen är Simrishamnsvägen 1. Biletto säljer biljetter i förköp och blir några över så säljs de i dörren.
Skillinge Teaters huvudföreställning i sommar blir Henrik Ibsens klassiker Per Gynt med premiär 23 juni 19.00. Därefter spelas pjäsen 26 gånger till och med 10 augusti. En barnföreställning kallad Harry hittar hem anknyter till Per Gynt och där välkomnas barnen i publiken i skapandet. Spelas 19 juli till 9 augusti. Och 14-16 juli klockan 20 spelar Lights Out Trio. Konserten framförs i totalt mörker och tanken är att avståndet mellan publik och musiker ska suddas ut. Vad som spelas, det berättar musikerna först efteråt. Skillinge Teater har telefon 0414 300 24 och adressen är Möllevångsgatan 9.
I midsommarhelgen den 23-25 juni arrangeras musikfestivalen Midsommar Weekender vid Ovesholms slott i Kristianstads trakten. Modernt midsommarfirande med nytolkning av gamla traditioner utlovas. Det blir midsommardans och blomsterkransar och musik förstås. Bland annat uppträder den amerikanske rapparen Zebra Cat, det brittiska bandet Flight och den svenska sångerskan El Perro del Mar. Biljetterna kostar från strax under 1000-lappen ända upp till runt 7000 kronor beroende på boendestandard och matönskemål. Och biljetter bokas via hemsidan midsommarweekender.com.
25-årsjubilerar gör Båstads kammarmusikfestival den 26 juni till 1 juli. Invigning på Mariatorget 26 juni 14.00 med fanfar för två bronslurar samt kulning. Skånes landshövding Anneli Hultén talar också. Invigningskonserten i Mariakyrkan börjar 14.30 med verk av bland andra Roman, Börts och Bach. 18.00 i Apelrydsladan blir det musik av Villa-Lobos, Schubert med flera och så samtal med Karin Dornbusch och pianisten Hans Paulsson om festivalens tema Ursprung. 21.00 i Mariakyrkan spelas estnisk musik av bland annat Pert Krek och Helena Tulve som är årets tonsättarprofil under festivalen. Tisdagen innehåller en häppning på Lyckantorget 14.30. Den heter Ropade någon och är av Karin Renqvist med två kulande sopraner, trumpet, horn samt trombon. Publiken får medverka med pinglor. 18-19.30 är det romanskonsert i Västra Karups kyrka med verk av Britten, Polank, Dvorak, Janacek med flera. Sjunger gör Ann-Sofie von Otter och hon ackompanjeras på piano av Bengt Forsberg. Von Otter uppträder även onsdag 28 juli 14.30-15.30 i Apelrydsladan med romanser av Beethoven, Schubert och Clara Schumann. Torsdag 29 juli blir det fransk charm och mästerlig Beethoven i Torekovs kyrka 18-19.30. Och 21.00 i samma kyrka är rubriken Sirlig barock och skimrande nutid med musik av Rameau och Couperin med flera. Fredag 30 juni serveras engelsk frukost från 8.00 i Norrvikens trädgårdar. En timme senare börjar den musikaliska frukosten med musik av Ralph Vaughan Williams, Arnold Bucks och Francesco Barsanti med flera. Spelar gör bland andra flöjtisten Dan Laurin och violinisten Marika Fältskog. Och lördag 1 juli är det mästarklasskonsert i Apelrydsladan 11-12. På kvällen en jubileumskonsert 18-22 med dubbla pauser. Mozart, Villa-Lobos, Tchaikovsky, Rachmaninov och ytterligare 12-13 kompositörer står på programmet. Apelrydsladan finns på Kattviksvägen i Båstad och det här var faktiskt bara ett litet urval av konsertprogrammet under Båstads kammarmusikfestival. Invigning och tisdagshäppningen är gratis. Till övriga konserter bokas biljetter på telefon 0431 36 96 60. Invigningen och tisdagens häppning är gratis. Till övriga konserter bokas biljetter på telefon 0431 36 96 60. Invigningskonserten och den estniska konserten kommer senare att sändas i Sveriges Radio P2.
Marsvinsholmsteaterns sommarföreställning i år är Pastor Kvist och Herregud, som utspelas i den lilla byn Bakvattnet, där häckar stränga präster, frivola fruntimmer och vilsna ungdomar. Premiär den 1 juli klockan 19.30 och spelperioden slutar den 13 augusti. Speltider är onsdag till lördag 19.30 och söndagar 17.30. Nordic och Ystads turistbyrå säljer biljetter.
Biljettinformation. Biljetto. 08 660 0291 är telefonnumret. Biljettforum 040 630 69 00 eller 0771 13 0150. Ystads turistbyrå 0411 577 681 och Nordic 0455 61 97 05.
Kalendern. Måndag den 5 juni börjar detta års 23:e vecka. Bo har namnsdag och det är annandag pingst, som ju inte längre är helgdag i Sverige. I Danmark är det inofficiell nationaldag eller grundlagsdagen. Det är ingen helgdag, men annandag pingst är det, så många butiker håller ändå stängt på andra sidan sundet. Det är också världsmiljödagen, instiftad i samband med FNs miljövårdskonferens i Stockholm för 45 år sedan. 70 år har passerat sedan sjösättandet av Marshallplanen, uppkallad efter USAs dåvarande utrikesminister. Pengarna gick till uppbyggnad av Europa efter andra världskriget. Men i det som blev Sovjets intressesfär i Östeuropa som var nej till stödet, eftersom det i planen ingick att sätta P för sovjetkommunismen. 50 år har gått sedan sexdagarskriget mellan Israel och Egypten, Syrien samt Jordanien startade. Israel tillskansade sig kontroll över Västbanken, Golanhöjderna och Gazaremsan, medan Sinaihalvön återbördades till Egypten 1982. 70 år fyller den experimentella amerikanska musikern Laurie Anderson. Vid sidan av musikkarriären har hon också skrivit för det brittiska uppslagsverket Encyclopedia Britannica. Och så har ordvrängaren, komikern, pianisten med mera Povel Ramel varit död i precis 10 år.
Tisdagen den 6 juni är nationaldag och helgdag. Gustav och Gösta har namnsdag och de sammanslagna glasbruken Kosta och Boda i Småland firar 275 år i skärvorna av vad som en gång kallades glasriket. Kungen och drottningen är med och hinner sedan vidare till Växjö och därefter Skansen för nationaldagsfirande på bägge ställena.
Onsdag den 7 juni har Robert och Robin namnsdag. Moldaviens utrikes- och europaminister Andrei Galbur besöker Sverige och tas bland annat emot av riksdagens talman Urban Ahlin. I Norge flaggas det för att Stortinget sa upp unionen med Sverige detta datum 1905 och i Danmark för att prins Joachim fyller år. 100 år har gått sedan den amerikanska skådespelaren och sångaren Dean Martins födelse. Död har han varit sedan 1995.
Torsdagen den 8 juni är namnsdag för de som heter Eivor och Maivor. I det brexitande Storbritannien är det extrainsatt parlamentsval, ett val som de konservativa eller Tories förutspåts vinna med bred marginal, men där Labour knappat in. Det är profeten Mohammeds dödsdag. Han avled år 632. Sin himmelsfärd lär han dock ha gjort redan 12 år tidigare. Därefter återvände Mohammed till jorden. 40 år fyller den amerikanska rapartisten Kanye West, lika känd för sin musik som för att vara gift med dokusåpekändisen Kim Kardashian. Kardashians i sin tur lär ha gett namn till utomjordingar kallade kardashianerna i Star Trek på tv och film. Och i Peru så firas ingenjörernas dag.
Fredag den 9 juni är det svenskspråkiga Ålands självstyrelsedag inom ramen för republiken Finland. Detta datum för 95 år sedan sammanträdde Ålands parlament lagtinget för första gången. Börje och Birger har namnsdag och så är det fullmåne.
Lördag 10 juni har Svante och Boris namnsdag. 70 år tillbaka i tiden presenterade flygplanstillverkaren Saab sin allra första bilmodell. Den karaktäristiskt strömlinjeformade bilen gick att känna igen på långt håll på grund av dess puttrande motorljud. Och 35 år fyller artisten Lale Pourkarim, mer känd som bara Lale. Och 35 blir även prinsessan Madeleine.
Söndag den 11 juni hålls första omgången av årets parlamentsval i Frankrike. Medan de tidigare politiska blocken till höger och vänster vittrat sönder hoppas den nyvalde presidenten Macron på att hans likaså nybildade La République en Marche, republiken på Mars, ska få in tillräckligt många kandidater i nationalförsamlingen för att få igenom sin politik. Åtminstone 430 kandidater han mobiliserat, över hälften av dem helt politiskt oerfarna. Parlamentet har 577 ledamöter. Och för närvarande har socialisterna 341 mandat, republikanerna 229 och nationella fronten 2. Valen sker i enmansvalkretsar. Och i de fall där en kandidat inte uppnår tillräcklig majoritet sker nästa valomgång 18 juni mellan de två som gjort bäst ifrån sig. I grannlandet Danmark är det åter flaggdag. Detta eftersom det är den sedan 2016 pensionerade prins Henriks födelsedag. Namsta är det för Bertil och Bertold. Och det är också missionsdagen, eller heliga trefaldighetsdag, ursprungligen tänkt att uppmärksamma fadern, sonen och den helige ande i ett svep. I Stockholm har folk både på 17- och 1900-talet samlats natten mot heliga trefaldighetsdag vid Uggervikskällan på Norra Djurgården. Källan ansågs redan i forntiden ha heliga krafter.
Anslagstavlan för hela Skåne inleder vi med ett meddelande från synenheten som har begränsade öppettider måndag 5 juni då det är annandag pingst. Stängt är det också nationaldagen som ju är en helgdag. I Malmö och Helsingborg samt Lund är det öppet mellan 8 och 12. I Kristianstad håller de dock stängt. Och i Lund är det drop-in, liksom i Helsingborg, mellan 9 och 11. Telefontiden är mellan 8 och 12.
SRF Skåne bjuder in till en 6-dagars resa till Krakow den 6 till 11 september. Krakow räknas som en av Centraleuropas vackraste städer. Mjukt färglagda renässansbyggnader och gotiska mästerverk tävlar om uppmärksamheten. Och moderna inslag saknas inte heller. Cafékultur, prisvärd shopping och ett digert utbud av restauranger har också hittat hit. Alla sinnen trivs i Krakow. Programmet den 6 september sker avresa från Malmö Hylje cirka klockan 20 till färjan och övernattning i dubbelhytter. 7 september blir det frukost ombord och ankomst till Svinouche klockan 6.30. Vi når Krakow under sen eftermiddag eller kväll och äter kvällsmat på vårt centralt belägna hotell. 8 september tar vår Skandorama-guide med oss på en rundvandring i Krakow. Här njuter vi bland annat av Europas största medeltida salutorg, klädeshallen och den vackra Maria-kyrkan. Vi fortsätter upp mot slottet på berget Wawel, där man också finner den mäktiga katedralen där de polska kungarna är begravda. Eftermiddagen tillbringar vi tillsammans med våra polska synskadade vänner och tillsammans med dem går vi på polsk afton med middag. 9 september åker vi till saltgruvan i Wieliczka och här öppnar sig ett underjordiskt rike av salt. För den som inte vill åka till saltgruvan kan man istället njuta av en härlig park som heter Kingi med fantastiska skulpturer. Och till kvällen beger vi oss till Krakows före detta judiska ghetto. Vi äter en god middag ackompanjerad av judisk kletsmermusik. En trevlig gemensam avslutning på vår vistelse. Den 10 september åker vi norrut igen. För båt till Ystad med gemensam middag ombord. Eller på restaurang i Svinouche och övernattning i tvåbäddshytter. Dag 6, det vill säga den 11 september, ankommer vi till Ystad klockan 6.30. Och vi åter i Malmö Hylje under tidiga morgonen. Pris 3900 kronor per person, enkelrum och enkelkabinstillägg 1000 kronor. Anmälan görs till SRF Skånes kansli på telefon 040 777 75 eller via e-post till srfskane@srfskane.se eller via brev till Norregatan 25 211 27 Malmö. Ange om ni behöver ledsagare, om ni har några allergier eller om det är något annat vi ska ta hänsyn till. Sista anmälningsdag är 9 juni. Anmälan är bindande och läkarintyg krävs för avbokning efter sista anmälningsdag. Efter den skickar vi ut en bekräftelse med inbetalningskort och betalningen ska ske före den 20 juni. SRF Skåne ersätter anslutningsresor till Hyllie med kvitto på billigaste färdsätt senast 3 månader efter aktiviteten. I priset ingår resa i modern buss Malmö-Krakow, färja Ystad-Svinouche, 2 övernattningar i delad dubbelhytt på båten, 3 övernattningar i delat dubbelrum på hotell, 5 frukostar och 4 middagar. Dessutom reseledare, vägskatter och serviceavgifter och utflykter som ingår är stadspromenaden i Krakow och Saltgruvan. Dessutom den polska aftonen samt en judisk afton inklusive middag.
Inbjudan till alla medlemmar i SRF från Synskadades förening SRF Trelleborg med omnejd till Spelman på taket, Malmö Opera, söndag 17 september 16.30. Föreningens styrelse har förbokat 30 biljetter till Jerry Bocks klassiska musikal med klezmer-inspirerad musik. Och den 17 september är syntolkning nu på plats och levande gör skeendet på scenen. Stefan Charleum dirigerar, Filip Sandén gör huvudrollen som den fattige och av tvivel plågade mjölkutköraren Tevje. Tidigare har både Cornelis Fresvik och Jan Malmsjö gjort den rollen och ibland hör man någon av dem på radion sjungande musikalens mest kända nummer Om jag hade pengar. Fundera inte för länge. Fram till midsommar har vi på oss att slutföra vår beställning. De biljetter som då inte har funnit sina ägare måste vi lämna tillbaka. Absolut sista anmälningsdag, onsdag 28 juni. Medlemmar i SRF Trelleborg har förtur och kommer att få en speciell inbjudan med ett helhetspaket med resa och förtäring. Men samtliga medlemmar i SRF Skåne är välkomna att anmäla sitt intresse till föreställningen. Biljettpriset gäller för biljetter på ytterraderna bänk 1-4. Priset varierar en hel del, därför har syntolkning nu ett enhetspris på hela bokningen med 625 kronor per biljett. Ordinarie pris kommer att ligga runt 700 kronor för våra platser. Har du frågor om något slag, ring eller mejla Lars Billgren, telefon 0708 32 19 07 eller e-post lars.billgren@telia.com. Väl mött, styrelsen.
Vi avslutar den regionala delen av anslagstavlan med ett referat. På lördags eftermiddagen den 20 maj samlades 24 tävlingssugna SRF-are på Ängelholm bowlingshall. Stämningen var från början mycket trevlig. Alla hittade både skor och klot som vi hoppades skulle ge oss extra tur. Eva-Lena hade delat in oss i 6 lag med 4 deltagare i varje. Ett lyckat grepp för att få igång spelet omgående. Så rullade kloten under 2 timmars tid. Ibland som vi ville och ibland inte alls som vi planerat. Men vad gjorde det? Vi hade 2 timmars bowling och roligt tillsammans och när striden var över gick vi vidare till ett vackert och väldukat buffébord. Servicen från våra vänner med bättre synskärpa fungerade alldeles utmärkt under hela dagen. Så under ett par timmar kunde vi alla njuta av den goda maten och en trevlig kväll tillsammans. Till slut blev det dags att skiljas åt efter en lyckad dag. 2 av oss tog tåget hem mot Malmö och vi var överens om att vi kommer gärna tillbaka nästa år. Tack för en väl genomförd aktivitet på alla sätt och vis, hälsar Maj-Britt Ryman.
Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne inleds med inbjudan från SRF Lundabygden till midsommarfest 14 juni. Det blir ännu en liten smygpremiär av firandet med en sillatallrik från Malmstens fisk och kök i Lund. Ta gärna med er lite snapsvisor och fula vitsar onsdag 14 juni 18-21 i föreningslokalen Tordönsvägen 4 i Klostergården, Lund. Vi serveras som vanligt något läckert till det avslutande kaffet och du betalar 50 kronor i deltagaravgift. Till egenavgift kommer det att finnas små snapsflaskor av 5 centiliter till försäljning. Din anmälan behöver vi senast måndag 12 juni till kansliet telefon 046 211 06 74 eller e-post srfkansli.lundabygden snabela@bredband.net. Väl mött inför midsommaren. SRF Lundabygden har också en bussutfärd lördag den 17 juni och redan 09.00 samlas vi på Västra stationstorget i Lund. Vi ska bekanta oss med en liten del av Kina mitt i sydöstra Skåne. Bland lövskog, ängar och fält finns det 12 000 kvadratmeter stora templet Yangtorp. Hit kommer man för att må bättre, vara mer närvarande och ta del av en tusenårig kunskapstradition som ger oss redskap för att hantera vardagen. Vi njuter av förmiddagsfika med information och sen går vi en guidad tur. Därefter åker vi till Sjöbo gästgiveri. Lunchen serveras där 12.30 och består av skånsk äggakaka med tillbehör och dagen avslutas i Volmers spetskaksbageri. Här kan vi smaka och handla lite av denna skånska delikatess. Tillbaka är vi cirka 16.00 vid Västra stationstorget i Lund. Det kostar 300 kronor för medlemmar. Inbetalningskort för resan sänds ut efter anmälan. I priset ingår busstransport, fika och guide på Yangtorp samt lunch. Anmälan senast fredag 12 juni klockan 12 till kansliet. Först till kvarn gäller och glöm inte att anmäla om du behöver ledsagare. Har du någon form av allergi vill vi också veta detta vid anmälan. Hjärtligt välkomna!
SRF Sydöstra Skåne bjuder in till korvgrillning. Lördag den 10 juni träffas vi mellan klockan 13 och 16.30 hemma hos Tommy Kullander på Kyrkojordens väg 22 i Rönås i Sjöbo kommun. För att grilla korv, hamburgare, dricka kaffe och umgås i ett förhoppningsvis vackert försommarväder. Dryck kan du som vanligt ta med själv, men du kan också köpa öl till självkostnadspris. Underhållningen kommer bestå av en musikfrågetävling och vi kommer också ha lottförsäljning. Om du behöver ledsagning så kommer det att finnas personer på plats som kan hjälpa till. För detta betalar du som är medlem 75 kronor medan du som ännu inte blivit medlem betalar 100. Medlemmar får sina reskostnader ersatta efter att vi senast 3 månader efter aktiviteten fått kvitton eller kopia på färdtjänstfaktura. Din anmälan som är bindande vill vi ha senast den 4 juni till någon av våra värdinnor eller värdar. Antingen Tommy Kullander 070 242 61 50 eller Marion och Jan Magnom 0416 101 01 eller Max Postman 0411 153 61 eller Ingrid Postman 0411 156 14 eller 070 236 27 55. Varmt välkommen hälsar styrelsen.
Anslagstavlan för sydvästra Skåne börjar med meddelanden från SRF Malmö. Välkommen till SRF Malmös dagverksamhet vecka 23. Vi träffas mellan 13 och 15. Kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill att du meddelar kansliet om du tänker komma. Tillhör du dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndag den 5 och tisdag den 6 juni är det inställt. Och onsdag 7 juni så spelar vi kanasta. SRF Malmö inbjuder också till midsommarfest onsdag 21 juni klockan 13 och äter sill och potatis, dricker öl eller vatten, äter jordgubbar och avslutar med kaffe och en liten kaka. Under eftermiddagen lottas diverse priser ut. Pris 100 kronor. Du kan beställa färdtjänst hem senast 16.00. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet telefon 25 0540 eller e-post info@srfmalmo.se dock senast onsdag 14 juni. Det är först till kvarn som gäller. Välkomna hälsar styrelsen.
SRF Trelleborg bjuder in till medlemsmöte onsdag den 14 juni mellan klockan 14 till cirka 16 på Hallongården på Bodarpsvägen 144 i Trelleborg. Observera adressen. Gemensam transport avgår från Trelleborg och Ångkvarnen på Hamngatan 9 klockan 13.30. Och vi åker åter från Hallongården klockan 16. Vi vill att ni anmäler er senast fredag den 9 juni. Styrelsen bjuder på kaffe med något gott till som har smaken av hallon. Är vädret med oss får vi en kaffekorg och möjligheten att sitta ute. Det finns också möjlighet att titta in i gårdsbutiken som är öppen. Alla medlemmar och nya intresserade är hjärtligt välkomna. Anmälan till detta möte görs till Helena Lindell. Telefon 0706 42 21 76. E-post helenalindell@telia.com. Hon svarar också på de frågor du har. Glöm inte att berätta om du behöver ledsagare. Välmött, hälsar styrelsen.
Anslagstalan för norra Skåne innehåller meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs. Först gäller vårens sista månadsmöte, tisdag 13 juni 14-16.15 i föreningens lokal Blåkullagatan 3 Helsingborg. Fikaavgift 20 kronor. Det blir ordinarie mötesförhandlingar och vi får besök av Mats Lindskog som ska berätta om att vara stridspilot och flyga Drakenplan. Står du på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Sista anmälningsdag måndag 12 juni klockan 12 till kansliet, telefon 15 83 93 eller e-post info.srf.hbg@telia.com. Välkommen! SRF Helsingborg Höganäs inbjuder också till träff i Linnéaträdgården onsdag 14 juni 13-15.30. Adress Mariehällsvägen 100 Helsingborg. Avgift 20 kronor och sista anmälningsdag måndag 12 juni klockan 12. Det är alltså dags att träffas för en trevlig stund och avnjuta våffla med sylt och grädde och kaffe. SRF Helsingborg Höganäs inbjuder också till ett besök på Österlen med vinprovning fredag den 30 juni. Avfärd från SRFs lokal 10.00 och samling senast 9.45. Deltagaravgiften är 400 kronor för medlemmar i SRF Helsingborg Höganäs plus ledsagare. Fullt pris som gäller övriga är 830 kronor. Första anmälningsdag onsdag 7 juni klockan 8 och sista anmälningsdag måndag 26 juni klockan 12 till kansliet. Program, bussturen går till Österlen och Tolånga 17. Här avnjuter vi en god lunch. Efteråt kan ett besök göras i charkuteributiken. Färden fortsätter till Carl Ottos Köpingsberg. Här görs det moserande viner och vi ska givetvis provsmaka några. Alkoholfritt alternativ finns för den som så önskar. Carl Ottos berättar om sin verksamhet och om denna sprudlande dryck. Eftermiddagskaffe med goda kakor intar vi på mysiga Sjöbo kaffestuga. Därefter beger vi oss hemåt och beräknar hemkomsten till cirka 18.00. I priset ingår bussresa, lunch, vinprovning på Köpingsberg samt eftermiddagskaffe på Sjöbo kaffestuga. Välkomna med!
Och där var det slut på innehåll i veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa fredag, den 9 juni.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon till redaktionen 040 611 1020 och till expeditionen 040 611 5704. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!